when it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
Veckans sponsor är Telia. Hos Telia samlar man mobil, bredband, IT-support, mobilväxel, allt som gör företagande enkelt. Och det är just det här, att samla allt på ett ställe, att ha någon att vända sig till när det inte fungerar, det är Telia. Ett exempel på vad som inte är Telia, det är ju som när jag lyckas boka förmötet för en poddinspelning med Finansinspektionen till efter själva inspelningstillfället. Eller när jag häromåret fick för mig att jag skulle börja springa, så jag är liksom ute och springer och taggad, träffar en kompis som säger så här, du Jan, på måndag ska jag springa ett lopp. Och jag känner så här, ja men det låter inspirerande, så jag käkar pasta, jag byter om, tar mig ner till Malmö stadion för att göra en efteranmälan, står där i kön och sen så när jag liksom anmäler mig så tittar de på mig och säger så här, du Jan, vårhuset är bara till för kvinnor. Och det var det var typiska situation som inte är Telia. Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar, gör Rika Tillsammans möjligt, men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka.
Välkommen till Rika Tillsammans, detta är dagens avsnitt.
Verktyg för att hantera problem som ständigt förändras.
Idag blir det ett jättespännande avsnitt tycker jag, för att vi kommer att prata om en typ av mentala modeller och verktyg som jag tror att alla har nytta av, oavsett om man är chef, förälder, man har en partner hemma, man är företagare eller liksom jobbar på ett jobb. Och Jonathan beskrev detta också vid något tillfälle som att, ja men hur fortsätter man vinna även när spelet eller reglerna förändras?
Varmt välkommen till Rika Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi och livet. Varje vecka delar vi med oss av vår livsresa, våra erfarenheter, framgångar och misstag så att du ska kunna göra din ekonomi, ditt sparande och ditt liv lite rikare. Vi som driver denna podden heter Caroline och Jan Holmesson.
Och vi kommer att prata om två typer av problem, linjära och olinjära problem. Och detta blir ett ganska teoretiskt avsnitt så att det blir lite hjärngympa, för att jag tror att det här är ovant. Ovant för oss att tänka. Många av de här verktygen, principerna använder vi redan idag utan att tänka på det. Och vad vi gör i detta avsnittet, vad Jonathan gör, är att sätta etikett på dem. Och genom att sätta etikett så kan vi liksom använda det här. Bara det till exempel att prata om linjära och olinjära problem. Det är ingen av oss som liksom tänker så i vardagen. Men det blir väldigt tydligt att säga till exempel att linjära problem, det är sådant att jag kan följa ett recept, jag gör en steg för steg och jag kommer alltid få samma resultat. Att till exempel koka spaghetti är ett väldigt linjärt problem. Jag tar fram min spaghetti, jag tar fram kastrullen, jag fyller kastrullen med vatten, jag lägger i spagettin, jag kokar vattnet i 8 minuter och sen tar jag ut den. Ett olinjärt problem är ett problem där någon annan har ett påverkan, till exempel sport eller schack. Jag drar ett drag, sen drar någon annan ett drag. Vi spelar fotboll, vi sparkar upp bollen och där är en backlinje som försöker ta den. Och detta återkommer i alla områden, att vi har ganska många så här typ av olinjära problem. Barn, jag vill att barnen ska gå och lägga sig. De har någonting att säga till om i den här frågan. Börsen, jag vill köpa en aktie för 100 kronor, men börsen värderar den 200 kronor, kommer ingen sälja den till mig. Om jag säger att jag vill köpa den för 300 kronor så kommer alla försöka sälja den till mig. Gå på en arbetsintervju eller en dejt, där vi, kan jag inte säga så här, okej, okay, efter 8 minuter när vi tar av pastan så kan jag säga 8 minuter in i dejten så ska jag säga hästhage. För det blir jättekonstigt om jag inte vet vad som har sagts eller där vi har haft den här interaktionen. Så att man får kanske lyssna på det här 2 gånger. Man får ta det om man gillar det. Annars är det lite allmänbildning. Och jag tycker så här, vi använder ju de här modellerna nästan varje vecka faktiskt.
Ja, du använder dem kanske lite mer än jag, för du är mer van vid dem. Du har pratat med Jonathan. Så att när, i avsnittet så kan jag ibland känna så, jag tycker detta är svårt.
Ja.
Men jag har ju hört om de här principerna ett tag nu. Och jag tycker det är så fint, till exempel då principen farligast just nu, eller det finns en annan mentalt överskott, eller problemet före lösningen.
Ja.
Alltså det låter ju som gåtor här nu, men det är det inte.
Ja.
Men det som jag tycker är fint som Jonathan har gjort då, det är att han har medvetande gjort vilka problem det finns och vilka principer som man kan tillämpa på dem. Så att det blir lättare liksom att gå från problem till lösning.
Ja, att nå det, så som han säger, att vinna spelet även när spelet förändras.
Ja.
Att de här modellerna är ju verktyg för att lösa de olinjära problemen. Detta är verktygen för att lösa de föränderliga problemen där mitt recept, den här rutinen vi har på jobbet, den funkar inte längre för att det har, världen har förändrats. Och jag tror vi upplever en allt snabbare förändringstakt. Och vi kommer, i detta avsnittet kommer vi prata om farligast just nu och troligast att ställa sig frågan till exempel i sin ekonomi. Vad är farligast i min ekonomi om det inträffar? Men också så här, vad är troligast? Jag kan ställa det till exempel när vi ska på en resa. Vad är det farligaste som kan hända? Och det kan vara så här, vi glömmer passen så vi kommer inte få gå ombord på flyget. Har vi med passen? Ja, vi kan ställa farligast just nu med barnen. Okej, vad är viktigast just nu? Vi pratar om mentalt överskott som är en princip som handlar om så här, har jag kapaciteten att ta in? Att till exempel jag kommer hem, du har precis hämtat barnen, du lagar mat, liksom vår äldsta dotter skriker och vill ha någonting och så kommer jag in och ska berätta bara, åh, nu har jag gjort denna coola affären. Och då blir det så här bara, det blir bara stopp. För det går liksom inte att ta in mer. Ja, men då pratar vi om mentalt överskott, hur man kan jobba med det, hur man kan identifiera det ur sig själv, hur man kan hjälpa andra till mentalt överskott. Och bara ställa en sån fråga, kan du ta in just nu?
Mm.
Liksom lite där vi ibland kallar slarvigt för timing.
Ja.
Och avslutningsvis kommer vi prata om problemet för lösningar. Till exempel i forumet så är det många som frågar så här, men hur ska jag spara? Och sen kommer vi ridda, tutududu, indexfond. Och indexfond är ett jättebra recept. Men det funkar ju inte, till exempel om personen ska köpa ett hus nästa vecka. Då är indexfonden en väldigt dålig lösning. Så att vi måste hela tiden liksom identifiera problemet innan vi ger en lösning. Så att värdet är att ställa sig frågan. Det är ett klurigt avsnitt, men det är ett väldigt roligt avsnitt. Det är ett avsnitt som man kan faktiskt vara i vissa avseenden livsförändrande. För man kan ha med sig, för man får ett språk för något man inte hade haft ett språk för.
Mm.
Snyggt. Nu tänker jag inte att vi behöver prata mer, utan vi släpper på Jonathan och så ses vi sen. Varmt välkommen Jonathan Stolzenberg. Du har ju jobbat inom Försvarsmakten i många år, bland annat som livvakt i högriskområden. Du har jobbat mycket med att utveckla grupper och ledare att hantera olika situationer med okända förutsättningar och hög komplexitet. Och just nu så upplever jag att du lever ditt bästa liv där du liksom slutför din utbildning som sjuksköterska samtidigt som du hjälper företag med liksom föreläsningar, workshopar, rådgivning och framförallt konkreta verktyg för att hantera det som inte går att förutse eller som du själv pratar om som att skapa rutiner för orutin. Mm. Varmt välkommen!
Tack så mycket!
Vill du lägga till någonting?
Jag har en fantastisk god äggröra. Ja, det är lika stor anledning att lyssna på något jag har att säga som det andra, skulle jag tro.
Ja, men, berätta och det, dina tips.
Och det kommer vi också komma in på. Annars från Stockholm, och sambos, ja. Helena och liksom. Men jag tänker ju så här, där är ju så mycket bra i den här presentationen som jag hade liksom velat börja prata om. Allt från, som jag tänker så här, livvakt i högriskområden. Mm. Liksom, låt oss ta elefanten i rummet. Berätta, hur hamnar man där? Vad innebär det? Varför?
Och, jättebra fråga. Jobbat i försvaret då i 10 år. Och det var väl lite en av de delarna som jag såg mest fram emot. Den typen av mindre grupper får ta lite mer eget ansvar. Mer initiativ. Det fanns säkert en hel del romantiserade bilder av hur det är att jobba som livvakt. Men det var någonting som jag ville utforska i alla fall. Och jag tror absolut att det är det absolut bästa jobbet jag haft. Fantastiskt roligt. Utmaningar man ställs inför som man inte ens visste existerade. Liksom.
Som vadå?
Det kan vara allt från att du har spilt senap på slipsen på diplomatmiddagen och behöver byta den till du är ute i öknen någonstans och verkligen behöver liksom fatta ett snabbt beslut.
Och steget därifrån till att börja jobba med liksom svenska bolag och hjälpa dem med de här, ja, men hur hanterar du det som inte, eller hur förutser du det som inte går att förutse? Liksom hur var liksom steget från livvakt ute i öknen att hantera liksom shit happened till det där?
För mig så tror jag det blev ett intresse för just komplexitet. Att se att mycket av de planerna eller de förberedelserna vi ägnade åt oss höll sällan. Ja. Utan man behövde ha ett alternativ som kunde klara av den förändringstakten istället. Och ganska tidigt så insåg jag väl att det här funkar ju i andra områden också då. Där företagen är en sån del. Så att kunna hjälpa andra på samma sätt som vi hjälpte i försvaret att hantera komplexitet och förändringstakt blev liksom ett naturligt nästa steg. Det blev bara en ny exponeringsyta att göra samma sak då. Mm. Så kombinationen där mellan att få lösa problem och sen det pedagogiska då, att få utbilda andra, det blev en perfekt match helt enkelt.
Det vi ska prata om idag, det är ju principer. Och om jag har förstått det rätt så tänker jag så här, att du brukar prata om att det finns två typer av problem. Att det finns typ, vad ska vi kalla det så här, kamremsproblemet som är, ska du beskriva det?
Ja, men absolut. Att byta en kamrem på en bil till exempel, det är ju ett problem där vi kan ta fram en tydlig best practice. Att jag kan titta på ett YouTube-klipp och så kan jag säga så här gör man det i steg 1 och det är steg 2 och det här är steg 3. Jag kan följa det och det kommer bli likadant varje gång.
Och jag kan liksom pausa det minut 5 för nu har jag liksom inte riktigt tänkt med och så kan jag spola tillbaka och det kommer vara liksom samma process.
Ja, precis.
Att det, eller liksom, du brukar också säga så här, bygga en IKEA-möbel.
Exakt, väldigt tydligt exempel på samma sak.
Och då är detta liksom en typ av liksom steg för steg problem eller ett linjärt problem.
Precis, man kan dra en linje från punkt 1 till punkt 2 till punkt 3 liksom, rakt igenom. Ett linjärt problem.
Ja, och så kan man också säga så att resultatet blir nästan alltid samma. Följer jag det så blir det samma sak. Och den andra typen av problem är ju mer då, du brukar kalla dem för liksom så här olinjära problem.
Icke-linjära eller olinjära.
Ja. Kan du ge ett exempel på ett sådant?
Absolut. Ett exempel kan vara en arbetsintervju där jag kan titta på en gång ett YouTube-klipp på någon annan som inför en arbetsintervju och sen ser jag att om en minut 5 i det här arbetsklippet så säger de att svaret är 2 barn eller vad det nu må vara.
Frankrike
eller vad som helst.
Ja.
Tar jag dem med det in i min arbetsintervju och sen nu är det minut 5, Frankrike.
Det är kanske inte så bra, nej. Ja. Passar.
Eller liksom så här, man kollar på någon annan så här, men detta är så här dating coach, så här går en bra date till. Och så är jag bara så här. Och det funkar ju inte eftersom, vad ska man säga, så här, problemen, eller så här, jag är beroende av en annan part och det är en dans, kan man säga så.
Exakt. Jag har någonting jag behöver förhålla mig till. Så min förändring orsakar en förändring i dig och då behöver jag anpassa mig till den. Så ett annat sånt exempel kan vara då en läkare som träffar sin patient som vill ju se hur mår du för att kunna fastställa en behandling. Det är ingen som kommer vilja gå till en läkare som alltid säger, gipsar höger fot, varsågod gå. Om jag mår ju bra, va? Gips höger fot. Det är alltid det här läkemedlet oavsett liksom. Utan det är hela tiden den här dansen. Hur mår du? Har du beskrivit det? Då kan det vara det här. Fortsätt berätta om ditt problem. Har det varit här också? Om då är det inte det. Så precis som du säger, en dans.
Att man närmar sig. Och detta blir då väsentligt, för det som jag tycker är så himla fint, som du säger, att för de linjära, eller så här kamremsproblemet, då kan man använda så här en checklista, eller en rutin, eller en instruktion, etc. Men för ett olinjärt problem så kan jag inte använda en checklista, för att det blir alltså så här, minut fem in i dejten så ska jag säga två barn. Det funkar dåligt. Och då blir liksom, kan man säga så här, att principerna som är då ska vara allmängiltiga, de ska vara hjälpsamma, de ska alltid fungera, de ska funka i alla områden, blir egentligen verktygen för den typen av problem där jag måste interagera med en annan person eller spelare.
Exakt. Jag kan inte bestämma lösningen i förväg, utan då har jag hjälp av principerna för att hitta lösningen medan jag interagerar med den här personen eller problemet då.
Ja.
Exakt.
För att jag tänker så att det är viktigt nu när vi kommer att prata om i avsnittet, att prata om ganska många av de här principerna, så tror jag att det är en viktig grej så här att ha med sig. Och liksom, nu behöver vi inte kalla det kamremsproblemet, men
vi kallar dem linjära problem.
Steg för steg, liksom, så att jag kan ta. Och där finns ju sen, om jag vet att jag och Jonathan har ju nördat på det här, för sen kan du ha linjära problem som är enkla. Alltså så här, klä på mig kläderna. Jag klär på mig kläderna i viss ordning, men det är inte särskilt svårt. Medan jag upplever så här, byta kamrem på bilen. Det är fortfarande ett linjärt problem, men som är ganska svårt. Hämta barnen på dagis är ett olinjärt problem, för jag vet aldrig vad som kommer hända när jag kommer in genom dagisdörren. Fortfarande ganska enkelt, men eller ni som säger så här, skydda en skyddsperson i en kolonn som kör 120 km i timmen i en afrikansk stad. Betydligt mer komplex uppgift.
Precis.
Men så att man har de här, så att jag tror att det är viktigt att redan här, så att det inte blir så här, ja men checklistor är dåligt. Nej, checklistor är dåligt för olinjära problem.
Precis.
Medan checklistor är superbra för linjära problem. Bra, så att är det någonting mer som vi ska lägga till?
Ja, jag tänker, vill man så kan man ju ta det här steget längre, att det är svårt att kategorisera bara problemet. För om jag har för lite kunskap om att bygga en raketmotor, så för mig så blir det komplext.
Ja. Även om jag har ett YouTube-klipp.
Även om jag har ett YouTube-klipp, exakt. Medan om jag har någonting som är väldigt komplext, men jag har hur mycket resurser som helst. Alltså jag har ett icke-linjärt problem, men mina resurser är oändliga. Då kan jag få
precis, jag ska bygga en raketmotor, men jag får använda alla på SpaceX.
Exakt. Då blev det ganska enkelt till och med. Så min lösning påverkar ju så. Så det går inte helt att frånskilja lösningen från problemet när man ska kategorisera dem.
Ja. Och sen är väl också dessutom så att jag gissar, eller jag vet ju detta, att vissa problem, alltså så här, de går över i varandra. Att ett problem kan vissa aspekter kan vara linjära och sen är det vissa olinjära moment i det där också. Och sen tänker jag faktiskt en grej till också som kan vara bra att ha med sig in i den här konversationen är ju, som vi konstaterade faktiskt efteråt, att du och jag har lite olika utgångspunkt. Att du som liksom så här jobbat mycket i militär och kampsport, så har du en naturlig kontextuell förståelse för att det är en motspelare. Medan jag tänker aldrig att jag har en motspelare i mitt egen värld. Vilket jag
i din vardag då? Liksom,
ja, men precis. Utan du, som vi kommer i avsnittet, så kommer Jonathan också prata, du kommer prata ganska mycket om så här. Men om jag gör det här, så måste, om jag drar det här schackdraget, så kan jag inte planera nästa schackdrag, för jag vet ju inte vilket schackdrag motståndaren gör. Men jag tänker ju sällan att jag har en motståndare. För att, och det har jag också märkt i forum, till exempel, vi tänker ju aldrig att om jag köper eller säljer en aktie, då är det ju en annan spelare.
Som har sålt, och varför har den sålt?
Ja, exakt. Så, så att jag tror också att det är viktigt att hela tiden komma ihåg att jag rör mig på en spelplan där det är många andra spelare. Och andra spelare har också liksom någonting att säga till dem. Att de kan ta en position i en aktie innan jag tar en position i det, eller de tecknar sig i den här, eller jag har inte tillgång till att vara med på den här börsintroduktionen, eller jag får inte lov att köpa amerikanska börsfonder för att det är någon spelare som har bestämt att svenska privatsparare ska inte få göra det om de inte klassas professionella investerare. Etc. Så att man rör sig inte i ett vakuum, det tror jag också är ett ganska bra grej att ha med sig i det här. Och kan man säga då detta, att principerna är ju egentligen det som du kallar då så här, okej, jag skapar en rutin för orutin.
Exakt, ett strukturerat sätt för att på något sätt ta sig an det man inte kan förutse lite mer systematiskt.
Ja.
Så att vi har en gemensam syn i hur hanterar vi det här på företaget eller i gruppen eller för mig själv för den delen. Ja. Absolut.
Så precis. Ska jag byta kamera men så har YouTube-klippet som verktyg? Ska jag gå på dejt eller ska jag gå på en anställningsintervju eller ska jag hämta barn på dagis eller ska jag spela schack eller spela fotboll? Så kommer jag alltid behöva liksom anpassa mig till hur situationen ser ut just nu. Och matchen i fotboll, är det så här superlogiskt, så här, matchen i fotboll om 5 minuter har jag ingen aning om var bollen kommer att ligga.
Exakt.
Så jag kan liksom inte säga så här, om 5 minuter sparkar vi hörna.
Exakt.
Nej, bollen kanske är på helt fel planhalva.
Precis så.
Grymt. Och sen det sista tänker jag också att Caroline, där tror jag också att du kastar ljus på också att ha empati med sig själv. Är detta första gången man hör detta så kan detta vara så här, usch.
De här principerna då.
Ja. Att det kan vara lite så här mentalt hjärngympa.
Hjärngympa.
Och att låta sig få vara kvar så här, nej jag fattar inte allting eller detta är någonting jag kommer tillbaka till eller som du också säger så att detta är någonting som kan dyka upp lite senare. Och då tänker jag till exempel så här, det roliga är att jag tror att du kommer känna igen ganska många av dem, för du och jag använder dem. Så nu kommer jag inte ta dem i någon specifik ordning, utan jag tar dem som helt utifrån min egen verklighetsuppfattning, de jag gillar. Så jag tänker så här, tillräckligt bra. Det är ju en av mina liksom, favoriter. Så jag tänker så här, om du skulle säga så här, kort intro till tillräckligt bra-principen. Och sen, varför är den viktig och vad får man ut av den?
Jag har ingen aning, det är inte en av mina principer, utan det är din.
Fast det är du och jag som har pratat om
det. Ja, vi har pratat om tillräckligt bra, men det är helt
jag har alltså inte den som princip.
Nej.
Nej. Okej. Men roligt. Har du något som liknar
det? Ja, absolut.
Vad heter din då?
Det vi brukar prata om egentligen farligast just nu.
Ja, det hade jag som nummer
två. Farligast just nu?
Farligast
just
nu.
Ja, det kan vi också ha i vår vardag, John.
Ja,
precis.
Absolut.
Och det är mycket möjligt att det finns andra som lyssnar som känner att jag vet precis vad det är och perfekt så kanske det är. Min upplevelse är att det oftast är motsatsen, att det är ett annat perspektiv. Det finns flera sätt att definiera den typen av princip, men vi har väl valt att prata om det som att man bör, en grupp eller en individ bör fördela tillräckliga resurser till det problemet som både är farligast och troligast och därefter liksom nästa problem och nästa problem. Och i det så finns det ju flera liksom nyckelord egentligen. Dels är det ju då troligt, alltså ren sannolikhetslära. Men det finns också då farligt. Och där behöver man ofta definiera vad det är som är farligt.
Och skilja på vad som kanske är farligt och vad som är rädsla.
Absolut. Och den är ju också väldigt, väldigt svår att göra, vad som är objektivt och subjektivt farligt. Men vi försöker framförallt i grupper att se hur bestämmer vi vad som är farligt. För oss som livvakt så blir det väldigt tydligt att det som är farligast är alla hoten mot skyddspersonen. Det är inte hoten mot mig som livvakt som är prioriterat, utan det som är farligast är de konsekvenserna som kan drabba liksom min skyddsperson i det här fallet.
Men det känns ganska brett ändå.
Precis.
Ja. Hur sen, tar man ner det liksom?
Och då kan vi ju titta på det farligt utifrån vems perspektiv och i förhållande till vilket mål. Alltså, är det att du ska hinna i tid till det här mötet, att det, du måste verkligen hinna, då kommer du ta större risk. Med liksom att jag kan riskera att köra in lite grann i en bil, det är fine. För jag prioriterar inte det problemet särskilt högt, utan jag måste inte ha tid. Det är det som är det viktiga.
Jag tror vi andra är nog så här, snarare så här, jag kanske kan riskera en hastighetsbot med det livet. Så här, det är okej att vi kör in i en bil.
Vi får playa någon lite grann bara, så här. Det känns okej.
Lite grann, ja.
Precis. Och att ha det definierat för sig liksom att utifrån vilka parametrar bedömer vi farligast. Och poängen här är att jobbar man i en grupp så behöver man ju ha det kommunicerat. Att vad är det för oss som är det farligaste? Och för de allra flesta företagen när man pratar liksom, så är det väldigt få som kommer av. Men den här produkten är mycket viktigare att vi får den såld. Det är liksom det viktigaste problemet. Det är mycket viktigare att vi får den såld än att du överlever och får komma hem efter jobbet. Det träffar mig inte på.
Det har varit hårt.
Nej, exakt, det är väldigt hårt. Tills man på polisen, så ska vi prioritera polisens liv och hälsa, då ska inte de gå in på en skolskjutning. Då är det jättefarligt för polisen.
Ja.
Men ska de prioritera deras jobb och att liksom skydda allmänheten och de här bitarna, då ska de definitivt gå in.
Mm.
Mm. Det är hela tiden, det här måste vara tydligt då. Så, här, så dels i förhållande till sannolikhet och sen vad prioriterar vi som farligast.
Så nu har vi tagit liksom två exempel från polis och så här, hur tar man det, liksom så här, om vi tar privatliv med till exempel med Helena.
Det är inte väldigt kladdigt när det är privatliv eller liksom.
Nej,
jag tänker så här, jag har fått för mig att inom sådana yrken där liksom utfallet är katastrofalt om det blir fel, då är det tydligt så. Vad är farligast eller vad är prioriteringen liksom? Så,
fast jag tror att det är en fördom för oss som är utanför. Bara så här, det är skitlätt i militären, liksom, för jag har aldrig varit i militären. Så där är det tydligt. Men i min värld, du vet, jag
är unik. Då är det unik, mycket mer komplext.
Om vi tar ett annat exempel då.
Ja.
Jag har varit hemma hela dagen. Jag har jobbat hemifrån. Och jag har prokrastinerat allt det jag sa att jag skulle göra.
Ja.
Min sambo kommer hemma om en kvart. Där kan jag också då titta. Så här, vad
det är en farlig situation.
Ja, det är extremt farligt. Och då blir det också, vad är farligast just nu? Vet jag att ja, men hon bryr sig inte jättemycket om det inte är dammsuget, men om det är disk kvar då, god damn, som exempel då. Då måste jag börja diska liksom. Då kommer jag prioritera tillräckliga resurser. Jag kommer bara diska det jag måste diska, eller gömma det om jag så behöver liksom, men det får inte finnas disk kvar framme då. Annars om det är ett liksom kundrelationer, flera. Och det blir ju först intressant när vi har flera problem att ta hänsyn till. Det är ju då det här blir en princip som vi faktiskt behöver, är i behov av. Har jag bara ett problem, då är det ju aldrig någon konstighet. Då är det ju bara man löst det.
Ja.
Mm.
Men det är ju så fort jag har relation till flera problem. Och det är då det jag tror att du har tolkat som tillräckligt bra kommer in.
Ja, men ja, och också så här, för att det är inte bara att Karo kommer hem. Elsa, vår femåring, kommer hem och jag har lovat att vi ska ha de här handkontrollerna. Och så är det plötsligt står det mellan så här, är det disken? Är det spelet? Eller är det liksom telefonen som ringer just nu?
Precis.
Så vilken av det? Men då kommer ju någon som lyssnar och säger så här, men detta är ju bara vanlig prioritering. Vad är skillnaden mellan liksom just farligast just nu och vanlig så här, det som folk kallar för prioritering?
Exakt, och det tillräcker tillräckliga resurser, och det tror jag är det du har tänkt på tillräckligt bra. Och
jag bara tog dig och gillade det som var enkelt.
Och vi kan skjuta lite hål på tillräckligt bra sen. Bara jag håller med dig, men det finns en brist. Eller det finns någonting man behöver komplettera med. Då. Men poängen med tillräckliga resurser är att när jag har flera problem så är det väldigt enkelt att jag tar ett av dem och lägger alla mina resurser på det och lägger inga resurser på någonting annat. Det blir en form av pareto-optimering där, att jag prioriterar någonting på kostnad av något annat. Då.
Mm.
Utmaningen här, det är att se, just för att lösa det här problemet, hur mycket resurser kräver det då? Och sen så fördelar jag då precis tillräckligt, vilket gör att jag kan ha mer resurser kvar.
Ja.
Så jag då kan ta mig an nästa problem
med
tillräckliga resurser och därefter nästa. Och någonstans på de här 10 problemen så kommer mina resurser till slut. Man kanske bara kan fördela till 4. Och då är det fine.
Ja, tiden kanske är en resurs och den tar till slut det.
Exakt. Mm. Och då är det fine. Och det här är också en stor del där en av de feedback jag har fått när människor börjar jobba med farligt just nu är att det finns en helt annan acceptans att säga, det är okej att inte ha oändligt med resurser.
Ja.
Att det är, liksom, det är okej att inte räcka till, om ni förstår vad jag menar.
Mm.
Att säga, ja men våra resurser tog slut där. Och sen när vi har löst ett problem, då frigörs det ju mer resurser, då kan vi ju omfördela. Men den tiden där när jag har slut på resurser, att det är okej liksom.
Ja, för jag tänker som du säger, att om man har löst det farligaste, då får man en sån lättnadskänsla. Mm, och då är det nog okej med att resurserna tog slut, men vi löste det vi skulle, eller?
Precis, och det kan ju finnas massa problem kvar som behöver lösas. Men om du fick göra valet igen, att välja någonting som är betydligt lägre prioriterat, som kanske egentligen inte spelar så stor roll.
Som inte var farligt.
Som inte var farligt. Eller ta det som verkligen stod som för dörren, som verkligen var prioritet, oavsett om det var just den kunden, eller om det var det mötet, eller om det var att hämta på dagis, eller vad man vill göra. Så kommer jag alltid välja samma val igen. Jag kommer fortfarande prioritera det som jag upplever som viktigast eller farligast just nu. Eller?
Jag tänkte precis fråga vad skillnaden mellan viktigast och farligast, men det kanske inte är så stor skillnad.
Precis, och viktigt är ju också ett, man kan använda det ordet också, och de här orden är skrivna i sten eller heliga på något sätt.
Farligast känns ändå bättre på något vis. Det är som en helt ny dimension liksom.
Precis, och viktigt blir det att vad definierar vi som viktigt då? Och här vill vi liksom belysa att det ska både vara en konsekvens, alltså ett problem som vi behöver ta hand om, men också liksom en sannolikhet att det här faktiskt inträffar. Och det är skärningspunkten mellan dem, det är det problemet som vi letar efter. Så det som både är farligt och troligt, där börjar vi att fördela tillräckliga resurser. Och jag tror att det är det här blir liksom en form av praktisk kunskap i slutändan. Vi kan sitta här och teoretisera om det, men man behöver öva det. Man behöver öva i att fördela tillräckliga resurser, för det är svårt.
Mm. Men jag tänker, det var en grej till. Om vi ska prata om ekonomi, vi är ändå liksom ekonomi på. Hur applicerar du, eller hur applicerar man det här med farligast just nu i en privat ekonomi eller ett sparande?
Och initialt så blir det då definierat problemet, och det är ju oftast där vi kanske går för snabbt igenom. Att vi behöver definiera vilket problem vill jag lösa med min privatekonomi. Är det att det är ett stress- eller ångestproblem? Okej, men vad är tillräckliga resurser för att jag ska känna en trygghet? Väljer man metoden buffert? Är det liksom rätt lösning för att jag ska skapa den? Eller är det att jag kanske har ett helt annat problem där jag vill ha spänning? Ja, men då är det inte buffert som är rätt lösning. Och hur mycket spänning vill jag att mitt sparande eller min ekonomi ska ge då? Men om vi tar det ur kanske mer ert perspektiv, så som jag har förstått det, med att jag vill ha en trygghet, och då hur mycket behöver jag ha i buffert för att jag ska känna den tryggheten? Om vi säger att det är 50 000 jag ska ha i min buffert då. Allting över det, uppe i 100, 150, 200, då har jag ju lagt för mycket resurser för att hantera ett problem. Vilket gör att jag får ju ta då liksom resurser från som jag annars hade kunnat investera.
Som gör att jag kanske får ett annat problem, att pengarna inte räcker till när jag är i pension.
Precis, exakt.
Så jag har löst det, men jag har skapat ett annat.
Exakt, exakt. Och där kommer det här in, vad är tillräckliga resurser för att lösa det här problemet? Och om då trygghet, sov gott om natten som ni pratar om, är det prioriterade problemet. Det är det som både är farligast och troligast för att jag upplever det hela tiden. Ja, men börja fördela till det problemet då. Mm. Och sen är det klart, nu känner jag mig trygg, min nattsömn har blivit 10 gånger bättre. Men vad är nästa då? Ja, jag är orolig över pensionen. Jag är rädd att jag inte kommer kunna gå i pension när jag vill, hur jag vill leva det livet och så vidare. Okej, då fördelar vi tillräckliga resurser till det. Och vad är tillräckliga resurser? Och där är ju dels kapital som går in, men det är också hur mycket tid vill jag lägga på att sitta med det här. Jag kanske inte har en full arbetsdag att förvalta mitt eget kapital, utan jag har massa annat jag vill göra i mitt liv. Jag har flera problem som behöver tid. Ja, men då får vi välja en metod som tar väldigt lite tid. Jag vet inte, du kanske känner till någon. På det sättet.
Mm. Jag tänker att det här är ganska komplext ändå. Jag tror många människor sitter med de här problemen. Man vill ha bufferten, man vill ha tillräckligt sparande till någon resa, man vill ha massa staplar. Och så är det liksom inte tillräckligt till alla de här staplarna. Det är nog också sånt som stressar en. Så. Hur kan man då använda liksom principer som du har varit med och utvecklat för det här? Men för Jan, eller hur? Du vet, det räcker aldrig till.
Ja, men,
de här resurserna till allt som man vill ju.
Absolut, men jag tänker ju på det lite så som när vi gjorde det här avsnitten när vi analyserar någons privatekonomi. Då tänker jag ju så här, okej, vad är farligast i den här privatekonomin? Vad är det som kan hända som skulle kunna kasta denna privatekonomin i diket? Och sen gillar jag det som du säger, så okej, men det som skulle kunna kasta det är så här zombieapokalyps. Alltså om det kommer en zombieapokalyps, då kommer privatekonomin hamna i diket, garanterat. Alltså bostadsrätten kommer inte vara värd någonting och så här, är det troligast att det händer?
Nej.
Kanske inte. Så då är det ju så här, okej, det var farligast, men jag behöver inte lägga någon tid för det, för det är så osannolikt. Okej, om vi tittar så här, arbetslös blir uppsagd, mer troligt än en zombieapokalyps. Eller vi tittar så här, okej, men dödsfall, ja, ganska osannolikt, men ganska hög konsekvens. Och det kan lösas med ganska lite resurser, med en livförsäkring. Alltså så att jag tänker att den här principen som så här farligast just, hur skulle du döpa den? Farligast eller troligast? Farligast och troligast, eller hur?
Farligast just nu. Det är så...
Farligast just nu. Att ställa sig den frågan, så här, okej, vad är farligast just nu? Och så titta på sin privatekonomi eller titta så här, alltså man kan ju titta på sin relation. Vad är farligast just nu?
Ja, absolut.
Eller jag kan titta på mitt jobb. Vad är det som är farligast just nu? Och så kan jag få min lista och sen kan man säga att okej, steg ett är så här farligast och sen steg två, vad är troligast? Eller?
Precis, det finns ju olika sätt att tackla det på. En del gör ju det att man definierar vad är det troligaste problemet och sen så definierar man vad som är det farligaste problemet och sen så bygger man utifrån det. Jag tycker att när man gör det, då missar man en del, utan man måste verkligen liksom kombinera de här två. Som apokalypsen finns ju med på det här spektrat. Alla dagar i veckan, det finns med Men det kommer extremt långt ner. Extremt långt ner, eller hur? Ja. Så jag behöver ju hitta någonting som är farligt men också troligt. Och här finns ju massa sätt att lura sig. Oavsett att man har ett recency bias, att jag var med om det här nyligen. Ja. Därför.
Pandemi.
Därför kan det hända.
Ja, precis. Ja. Alla kommer ju ha med pandemi på precis. En ganska högt på en sån lista.
Exakt.
Men
det är inte säkert att det kommer att hända.
Nej, och du vet så, och de senaste, liksom, om du tar när var senaste pandemin, 1920-ish, eller hur? Det var så här, mellan 1900, vad ska man säga, 40 och 2000. De generationerna hade ju liksom aldrig pandemi på sitt bingokort. Medan många av oss säger så här, pandemi, det kan absolut hända. Det har jag varit med om.
Så har man en kombination mellan att någonting hänt nyligen och att det inträffat mig personligen,
ja.
Då har vi ju en tendens att liksom överskatta sannolikheten för dem.
Ett småbolag som gick ner med 70%, du vet, det kommer att hända igen. Aktier är farligt.
Absolut.
Bra.
Men vet du vad jag gillar med det här? För att i mitt huvud när vi pratar om de här sakerna så är det som att det ska sprängas. Liksom. Det är så komplext. Allt möjligt kan hända när man ska hämta på dagis. Och som du sa, det är inte bara hämta på dagis utan man ska hinna med en massa andra grejer innan dess, för att annars kan man inte hämta på dagis och känna så här, vi har hanterat det som ska hanteras. Men med en sån här princip, farligast just nu, kan jag tillämpa i olika områden i mitt liv. Och då blir det liksom lite mer så klart.
Ja.
Inte kristallklart, men klart.
Klarare.
Klarare. Och jag gillar det för att mitt normaltillstånd är förvirrad.
Ja.
Men, så jag gillar detta
men till exempel, om vi tar det här rastret kanske felaktigt att jag tänker på det så här. Men så här, farligast just nu, dagis plus dagishämtning.
Ja, alltså att man lägger dem ovanpå.
Ja. Så hur skulle liksom så här, farligast just nu och
på dagishämtning.
Hur skulle det kunna se ut för dig?
Men du vet, det kan ändå vara massa olika grejer som skulle hända.
Ja.
Att Elsa är jättearg och sur. Det kan det vara. Det kan vara så att vi får punktering på bilen. Det kan vara att cykeln går sönder. Eller jag vet. Alltså, det är väl en bra fråga. För att nu vet jag inte vad som är farligast faktiskt med dagishämtningen.
Ja.
Alltså vad tänker ni?
Nej, men jag tänker att det är att... Det kan vara ett trivialt problem. Alla, det är ju liksom ingen som har lyssnat på detta och varit såhär, nej men shit, jag kan inte hämta på dagis. Alltså den kompetensen har vi alla klarat.
Nej, vi har klarat det.
Men jag vill liksom illustrera det med det här. Och då kan man till exempel säga så att vissa gånger när jag ska hämta på dagis så är det oftast du som hämtar. Och då vet jag så här, en av de grejerna som kommer att hända här, det är ju det här skiftet för Elsa. Att hon har förväntat sig att du kommer och så kommer jag. Och det kommer hon behöva omställningstid för. Och det behöver jag ta hänsyn till. Så att ska jag hämta, så redan nu så vet jag så här, det kommer inte vara att så här, det kommer vara en 5 minuters hämtning. Liksom så här, packa in ungen i bilen. Är du med?
Nej. Men Jonathan, är det inte också så att farligast scenario är när flera saker går åt skogen?
Ja, absolut.
Samtidigt.
Absolut.
Det är det jag tänker som är jobbigast för mig mentalt. Farligast för mig.
Precis, och visst, man kan ju liksom generalisera och säga att det farligaste blir när allting händer samtidigt. Alltså verkligen alla mina mardrömmar inträffar. Ja. Att jag har punkat på cykeln och dagiset brunnit ner samtidigt. Liksom.
Ja.
Och jag är förkyld. Alltså det är absolut.
Ja.
Men det handlar ju också om att titta den. Vad jag kan hantera. Alltså, visst, att dagiset brinner ner när jag inte är där, den kan vara svår liksom, att lägga resurser för att hantera, såvida du inte alltid är där redan med brandsläckan. Däremot så
det hade ju varit väldigt roligt också. Så här, men jag har ett på min lista så ser jag där i ett hörn.
Däremot sådana här grejer som att jag ser att det är troligt att jag kommer för sent till dagis. Det är ett troligt problem.
Det är ett troligt problem.
Så jag lägger tillräckliga resurser på det genom att jag ställer ett larm på telefonen som säger att nu är det dags att packa ihop. Det är troligt problem. Ett annat kan ju vara om vi ska åka från en plats till en annan, vi ska köra bil och det är vinter och det är mörkt ute. Jag har aldrig varit på den här platsen innan. Det troliga misslyckandet är att jag kör fel. Eller att Google Maps säger att sväng här och så var det ingen väg där eller vad det nu må vara. Liksom.
Ja.
Medans det farliga misslyckandet är, eller det farligaste är ju att vi kör av vägen. En singelolycka liksom, eller att vi krockar med någon. Så. Och att fördela då tillräckliga resurser till var någonstans går den här brytgränsen. Det kanske är de två som är liksom farligast och troligast men att de väger över, den ena är lite troligare än vad den är farligare och den andra är lite farligare än vad den är trolig.
Mm.
Och det här gör vi gör det i svensk lagstiftning, att vi fördelar tillräckliga resurser till det troliga och farliga problemet. Så vi har ju vinterdäck, det är ju krav på vinterdäck på vintern.
Mm.
Ja, precis.
Det är ju ett sätt att fördela tillräckliga resurser för att minska den risken.
Mm.
Man får inte köra bil efter att ha druckit.
Mm.
För att då finns det ett både troligt och farligt scenario.
Men är inte detta lite så här, bara att genom att vi sätter ord på det så blir det lättare att prata om det och jobba med det. Men det är liksom inget som någon har, det är så här, shit, detta är så här groundbreaking, detta har jag aldrig tänkt på. Utan vi hanterar ju detta i vår
vardag. Det, men det kanske, men jag känner också att jag behöver liksom jobba. Nu har vi bara pratat om en princip. Men att jag behöver jobba med principerna för att liksom öva mig på att använda dem. För att jag känner att det sitter liksom, min hjärna vill inte greppa farligast just nu när jag ska hämta på dagis. Alltså den kan inte fatta vad som är farligast.
Nej, för att
det är som att jag kan inte liksom hitta på vad det skulle vara liksom.
Men vi tar matlagning till exempel.
Ja.
Det farligaste kan till exempel vara att vi bränner all mat. Vi får slänga och börja om liksom. Men det troliga kanske mer är att det blev lite för salt.
Mm.
Att någonting där, det blev inte riktigt så gott som jag hade velat. Och nyckeln är liksom, nyttan med det, där jag tar ett gemensamt språk. Så att när vi pratar i vårt kollektiv, i vår grupp, när vi ska kommunicera, så blir det ett verktyg att kunna säga den frågan. Vad är farligast just nu? Mm. I förhållande till vad nu problemet eller målet är.
Mm.
Och då bara, just det. Och sen är alla med på samma spår.
Särskilt om man upplever att någon annan lägger resurser på någonting som inte är relevant. Exakt. Eller väsentligt, så kan man ju liksom säga att genom att ha språket, men farligast just nu, tycker vi att detta är farligast just nu? Nej, det tycker vi inte.
Mm.
Nej, då blir det ganska naturligt att släppa taget om det och så går vidare till nästa grej. Exakt. Men vi tar en annan sån här princip som jag tror är mer tydlig, som vi använder väldigt mycket. Det ska bli spännande, så roligt om du nu säger en gång till att
det är inte min princip.
Mentalt överskott.
Ja, precis.
Kallar du det något annat?
Överskott, kognitivt överskott, mentalt överskott.
Vad betyder det då?
Så, en intro, och varför är det viktigt?
Precis. Så det vi pratar om här är egentligen förmågan att kunna ta in information och fatta nya beslut. Att jag behöver ha utöver de processerna som redan är igång, har jag möjlighet att starta nya processer.
Mm.
Och ett av mina favoritexempel då, det är ju när jag och min sambo åkte skidor för något år sedan. Och jag har rätt nyligen börjat åka skidor och vi åker en backe som är alldeles för svår för mig. Och jag ramlar och ramlar och ramlar. Alltså det tar aldrig slut, det här ramlandet. I det så säger hon så här: är du mottaglig? Mitt svar på den frågan: ja! Hemligheten är att jag var inte så mottaglig där. Men bara att hon ställer den frågan påminner mig om att, är jag verkligen mottaglig? Har jag överskott?
Vill du ha tips? Nej!
Okej, vänta. Ta det ut ett tag, känna att jag får det här överskottet.
Ja.
Och sen kan vi prata.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. The number one financial destination, yahoofinance.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Så ett exempel kan ju vara när jag knackar på dörren till chefen. Skillnaden mellan att fråga sig, har du 2 minuter?
Ja.
Eller att bara gå in och säga, jag skulle ha högre lön.
Ja.
Mottagandet där blir ganska stor skillnad. Eller om jag är hemma och min sambo är stressad och håller på att göra någonting. Och sen så börjar jag prata eller ställa en fråga som tar liksom kognitiv förmåga. Hon behöver tänka och reflektera kring det här. När hon är stressad och håller på med något annat.
Uh-huh.
Då är risken bara att jag lägger på mer processer på henne när hon redan är stressad. Och så får jag liksom ingen effekt alls. Får motsatt effekt kanske till och med. Mm. Och det här tror jag liksom många kan känna igen. Att jag har inte alltid möjlighet att ta in mer grejer. Liksom. Uh-huh. Du får lösa det där själv. Jag hinner inte. Jag orkar inte. Jag kan inte. Jag vill inte.
Uh-huh.
Så att bara ställa den frågan dels till sig själv. Har jag överskott för det här? Kan jag höja mitt överskott på något sätt? Men framförallt i kommunikation med andra. Har du överskott för det här?
Ja.
Har du överskott? Ja, bra, det här vill jag säga.
Precis. Jo, vi brukar ju säga så här, kan du ta in? Brukar jag ju komma till dig ibland.
Ja.
Ja.
Ja, du gör det ibland. Mm. Och ibland är det också så att du ställer komplexa frågor.
Ja,
men något så jag så här, jag kan inte svara på det. Och då har jag inte mentalt överskott eller kognitivt överskott.
Ja, men exakt. Vi kan ju ta ett exempel. Du stod och lagade mat häromdagen. Och så håller jag i mitt städprojekt just nu. Och ett av dem var att jag skulle flytta över Kaos telefonabonnemang på företaget. Och så kommer jag med simkort. Och så du lagar mat och jag där, nej, men nu ska jag bara liksom så här byta simkort. Och så vet du så här, du hade ju inte överskott då, för du har ju inte ens hört vad jag sa. För sen för sms igår så här, min telefon funkar inte. Mm, mm. Och jag hade bara så här, men byt simkort. Varför ska jag byta simkort?
Mm. Jag tänkte att du redan hade gjort det.
Ja, exakt. Men nej, då var det också så här, du var ju inte mottaglig. Jag liksom skickade ut massa information, men det var liksom, det togs inte emot.
Precis.
Och det upplever jag ju
det känns som en viktig grej i arbetslivet.
Exakt.
Verkligen. Ja, alltså också i förhållande naturligtvis.
Alla områden.
Men jag tänker på våra lyssnare som tänker så här, hur kan jag använda de här principerna? Nu har vi bara pratat om två väldigt bra, men att man vill veta så vad man ska använda dem till på en gång.
Ja, men precis, men jag tror denna är så här, rent konkret så brukar jag till dig ibland säga så här, kan du ta in? Mm. Eller så här, har du mentalt överskott eller liksom så här. Jag tänker också så här, om jag tittar på mig själv. Jag kan ju också många gånger försöka disponera min arbetsdag efter min energi.
Ja, att man ser till att man har mentalt överskott när man behöver ha det.
Ja, för att till exempel jag är så här, okej, förmiddagen så är jag oftast liksom, försöker jag planera ganska kognitivt jobbiga uppgifter.
Mm.
Medan på eftermiddagen så vet jag så här, jag är lite trött och sånt. Jag behöver inte ha liksom 100% liksom tillgång till min kapacitet. Och du vet, då sa jag också till någon så här, så jag brukar boka in möten på eftermiddagen. För att då behöver jag liksom inte, jag upplever så att sitta i möte är för mig inte lika jobbigt som jag ska sitta och lösa ett stort komplext problem på egen hand. Så att det är ju ett sätt att managera min energi. En annan så här konkret sätt så här, ett sätt att säga detta är ju så här timing. Yeah. Alltså så här, när är timingen att komma med en begäran? Mm. Eller så att komma att jag vill be någon, som du säger, så här löneförhöjning.
Mm.
Väldigt så här tydligt, behöver kanske inte ta det direkt efter att jag har fått en utskällning eller att det liksom vi ligger efter eller precis hört så här senaste kvartalsrapporten att det går dåligt. Då är kanske inte tajmingen rätt.
Jag tror ett annat exempel som många skulle känna igen sig, det är ju bilkörning. Den första gången man börjar övningsköra så har man ju ett extremt lågt överskott. Bara att man ska liksom släppa upp kopplingen och trycka ner gasen samtidigt blir nästan för mycket.
Mm.
Men allt eftersom att man börjar öva det här och man kan börja automatisera vissa saker. Det finns ju mycket där ändå som vi kan metodisera som är liksom likadant varje gång. Så men växelspaken går på det här sättet. Liksom den kommer inte helt plötsligt bli någonting annat.
Mm.
Och sen efter ett par år så kan jag ju liksom köra bil. Bör kanske inte prata i telefon, men jag kan prata i telefon, sköta fritösen och sköta radion samtidigt. Liksom.
Mm.
För att jag har överskott helt plötsligt. För att jag har kunnat effektivisera delar av mitt bilkörande. Liksom.
Ja.
Och där tror jag många kan känna sig.
Men alltså det skulle ju vara intressant att veta så, när du har använt det här i ditt arbete.
Mm. Mm.
För mig, I vilka situationer det skulle
vara. Jag kan ju tänka, förlåt, du ska få svara. Men jag tänker så här, om man ligger någonstans och är beskjuten. Någon skjuter på en, då tänker jag så, då har man nog ganska lågt mentalt överskott.
Det beror på om man aldrig har blivit beskjuten.
Exakt.
Eller om man
är van att det ingår i jobbet. Berätta, nu får du svara.
Precis, och överskott blir alltid relativt min förmåga kontra hur mycket processer blir då. Men exempel, alltså jag stöter ju på det här hela tiden. Mitt överskott går ju verkligen i botten varje dag och sen så finns det liksom helt fritt överskott varje dag. Liksom. Så det pendlar ju där. Och vi har haft situationer på jobbet när det har varit möten, det har varit många rörliga delar, det kommer in människor till höger och vänster och man har liksom inte kontroll på den situationen. Det tar väldigt mycket energi att hålla koll på liksom alla de förutsättningar som förändras. Men jag förlorar ju överskottet när jag är stressad och sent till jobbet också. Mm. Eller att man står på sjukhuset och man ska liksom göra någonting. Men det häftiga tycker jag, det är ju när det finns en medvetenhet att man kommer på sig själv. Att nu har jag ett lågt överskott för att den här patienten vi håller på att jobba med håller på att krascha.
Mm.
Att man i det kan höja sitt eget överskott. Oavsett om det är att man börjar andas igen eller vad man använder för liksom, teknik för det. Och att i den insikten sen kan man höja de andras överskott.
Yeah.
Och det är skithäftigt att dels att göra själv men också att se andra göra, oavsett om det är en ledningsgrupp eller om det är liksom på ett sjukhus eller om det är i en relation, en familj eller vad det nu må vara.
Ja, höja sin partners överskott.
Att man vet att bara, nu är du stressad. Nu hjälper jag dig att sänka din stressnivå, jag höjer ditt överskott så att vi tillsammans kan lösa det här problemet bättre.
Mm.
Och ett tydligt till exempel när man tittar på liksom en grupp som sitter med ett problem, det är ju ljudnivån bara. Och sen så börjar man liksom kommunicera på
alltså,
riktigt.
Vad sa du? Ljudnivån går ner?
Ja, den går ner.
När exakt. Man inte har mentalt överskott? Eller?
Nej, utan när du får ditt mentala
när man
överskott.
Får sitt mentala överskott.
Alltså, initialt är folk stressade, man lyssnar inte riktigt på varandra.
Nej,
och sen
nej.
Så börjar någon säga, det här känns stressigt. Och så börjar någon andas lite grann. Och sen så kan det vara en sån enkel grej som att någon skickar ut en komplimang i det här stressiga krisläget. Bara.
Ja.
Jag är jätteglad att det är er, att det är ni som är här när vi gör det. Det känns tryggt för mig. Och sen märker man alla reagerar, bara, varför är han så lugn och inte jag?
Mm.
Och så börjar man reflektera över sitt eget överskott. Liksom. Eller att man börjar andas eller någonting.
Eller ett skämt.
Eller ett skämt.
Det där är nog väldigt användbart för många tror jag. Att se vad som pågår och hur man hjälper hela gruppen att ta sig ur det.
Exakt. Och vi pratar om det som reflektion i handling. Att medans jag gör någonting, att hela tiden vara liksom, se de signalerna som verkligheten skickar tillbaka. Nu gör vi det här. Hur svarar problemet på min lösning? Hur svarar jag känslomässigt på att vara i problemet? Hur svarar vi varandra?
Är det en övningsfråga? Eller? För att jag tycker så här, att jag själv har så himla bra förmåga att ta emot signaler från omgivningen. Sluta nu, Jan. Medan andra inte är det.
Nej, men jag tror
och det kan vara så. Där är cykelbanan, du går på cykelbanan, du har inte tagit emot signaler från omgivningen att du inte ska gå där eller vad som helst. Du kan inte parkera så, du fick signaler från omgivningen. Så tycker jag själv att jag är så duktig på att ta emot sådana här signaler som omgivningen ger mig.
Jag tror definitivt att det är praktisk kunskap.
Praktisk, alltså hur då menar du? Att man övar sig på det eller?
Ja, alltså det du beskriver kanske är mer liksom en intuitiv kunskap att du gör det här automatiskt.
Ja.
Det är inte att du ställer dig vid varje tillfälle på vägen till förskolan eller och reflekterar, går jag på rätt sida av vägen nu? Utan du gör det automatiskt. Nej. Liksom.
Fast jag tycker mest att det är de andra som är idioter.
Varför säger du så?
Ja, men
det tycker jag naturligtvis. Men jag är ju också lika stor idiot om jag är i en situation där det kommer signaler där jag typ inte kan ta emot dem, inte har mentala överskottet, naturligtvis. Men vad var det jag tänkte?
Men får jag kasta in en grej?
Ja, kasta in en grej. Jag tappade min tanke.
Ja, men för jag tänker så här, för jag har föreläst ganska mycket. Och jag kommer ihåg liksom så här, i början så störde jag mig jättemycket på de som är sena. Och till och med jag har haft så här föreläsningar så här, det börjar 18.00, är du där 18.01 så kommer du inte in. Och så skulle jag liksom göra en grej av att lära folk komma i tid. Ja, men det finns fördelar att hålla sitt löfte och liksom vara tydlig och så här. Och sen inser jag så här, men tänk om det är så att den som är så här 18.10 faktiskt är den som har ansträngt sig mest. Det kan vara den personen som har liksom så här, kört in i bilar, parkerat i trappan och liksom så här, verkligen ville vara med. Så att jag tänker så att det där är ju ett sätt för mig till exempel att liksom behålla mitt mentala överskott liksom så här, med acceptans. Eller så här, nej men du vet så här, okej, nu är Karo stressad eller liksom så här, som igår, så här, kycklingen blev inte genomstekt. Och det är så här, det är okej. Det är fint, då lägger vi väl tillbaka den. Det behöver liksom inte vara något drama kring en massa grejer. Och då behåller jag mitt mentala överskott.
Ja, fast du hade överskott från början där, tror jag. För att kunna säga så, det är okej.
Okay. Ja, ja, absolut. Men jag tror att det blir en träning. För att innan jag hade ordet mentalt överskott så kunde jag liksom inte ens sätta ord på eller peka vad det är som pågår. Varför reagerar jag så i vissa situationer? Varför reagerar jag inte så? Varför funkar det med Karo? Och du vet, och så försöker man beskriva så här timing. Men timing funkar inte alltid. Och om jag använder ordet timing så kan jag inte hjälpa andra. För hur ska jag hjälpa andra med timing? Men om vi plötsligt sätter etiketten mentalt överskott.
Ja, det passar väldigt bra. Ja.
Då blir det ju mycket enklare. För då har vi liksom definierat vad det är, vad det inte är. Var jag kan använda det. Ett sätt precis som farligast just nu. Ja, men det är en etikett på en princip som jag kan applicera. Och sen det fina är att det går att applicera så här, matlagning, hämta på dagis, ekonomi, liksom öken, polisinsats.
Ja. Ja, det är jättespännande detta, Jonathan. Som det kan underlätta ens tillvaro.
Och det fina, alltså det verkliga värdet upplever jag känner ju jättestort värde av det här i min egen vardag. Att jag kan liksom coacha mig själv med det här. De hjälper min beslutsprocess att hitta en lösning när jag inte har den. Men det stora värdet är ju tillsammans med andra. Men när vi delar språket mentalt överskott och vi ska lösa en uppgift eller flera, liksom, att man hela tiden kan reflektera. Jag har liksom ett ord att hänga upp det här jag behöver göra. Det som tidigare kanske bara var en konstig magkänsla, att varför är jag stressad och ingen annan? Eller att nu beter de sig på ett sätt. Varför beter de sig? Ja, men de har lågt överskott. Och helt plötsligt söker man liksom acceptansen att säga, men jag fattar att du reagerar så här. Jag förstår att du låter otrevlig nu för att du har lågt överskott. Då kanske jag kan hjälpa dig. Komma tillbaka till överskottet. Och sen så helt plötsligt kan vi fatta nya beslut igen. Liksom.
Ja,
yeah.
Ja och särskilt i en stressad situation som vi liksom hamnar i. Bra, är det några fallgropar?
Med mentalt överskott?
Ja, eller vanligt misstag?
Att man tror att man har högt överskott.
Ja, absolut. Så märker man att det här man visste inte.
Nej. Om man tänker att jag kan ta fler processer än vad jag klarar av. Liksom. Ofta så går gränsen mycket, mycket tidigare. Än vad vi själva tror. Jag klarar av att göra en till grej.
Ja.
De många kanske egenföretagare som liksom delegerar för lite till eller liksom tar hjälp i för liten utsträckning känner att jag gör mer. Jag tar det här också.
Ja.
Mitt kontrollbehov går i direkt konflikt med mitt mentala överskott.
Ja. Det kan det göra, ja.
Säg, vad tänker du?
Ja, men jag tänkte precis på det där kontrollbehovet som man har. För man vill ha kontroll på många saker själv, inte lämna ut dem till andra, för då har man inte kontrollen längre. Så går det i konflikt.
Precis. Med. Och det som är så fint som händer att när jag minskar kontrollbehovet, att jag ger processer till andra, då höjs ju överskottet.
Ja.
Precis. Nej, men, och det pratar man ju mycket om chef eller ledarskap, att hålla blicken. Men många liksom, chefer och ledare orkar inte hålla blicken på det långsiktiga, för att det är så mycket problem här och nu. Så då blir det ju det här liksom kortsiktiga, liksom brist på mentalt överskott. Och man kan inte ta in nya idéer, till exempel så här. Eller så här, ja men det där hade väl varit fantastiskt att göra, men inte nu. Och sen gör någon konkurrent det, och så plötsligt så är man
out of business, ja.
Eller man missar tillfälle där man skulle kunna göra det. Alltså som till exempel, för att ta ett exempel som vi pratade om innan där med AI. Det här med ChatGPT. Jag upplever så här, väldigt många har för lite mentalt överskott för att ta till sig någon, liksom ett helt nytt verktyg, ett helt nytt sätt att jobba. För jag är så här, jag orkar inte, jag hinner inte på det sättet.
Och kombinationen mellan de här två, alltså just folket just nu, hur det kombineras med mentalt överskott, blir ju att när jag kan se att under den här, i den här situationen, vid det här tillfället, så är farligast just nu, att jag fattar fel beslut. Eller att jag missar någonting. Så då kan jag ju se en sekvens där jag kan identifiera, här någonstans kommer jag behöva ha högt överskott igen. Och då anpassa en lösning som möjliggör det. Bra, vi kommer kicka igång det här, men jag kommer ta ett steg tillbaka. Så fort vi har börjat lösa den här krisen eller vad det nu är, så kommer jag ta ett steg tillbaka. För nu behöver jag fatta nästa beslut. Oavsett om krisen är företaget har varit med om XYZ, eller om det är ett barnkalas där, okej, när vi lämnar Leos lekland, då måste jag med mig alla barnen. Där behöver jag ha överskott. Så att redan där få mer i sina förberedelser, att hur får jag högt överskott i den här situationen? Då kan jag kombinera farligast just nu med mentalt överskott.
Ja.
För att öka chansen att lyckas.
Så det känns som mentalt överskott, det är typ nästan viktigare än farligast just nu. Det är som att jag bättre kan förstå vad som är farligast just nu när jag har mentalt överskott.
Exakt, exakt. För det blir ju att för att kunna göra den bedömningen, vad är farligast just nu, så behöver jag högt överskott. Eller jag vill ha högt överskott. Sen kan jag inte alltid få det. Nej. Men det kan också vara i motsatt syn att farligast nu kan skapa överskott genom att farligast nu bryter ner den här stora, stora situationen vi är i. Mm. De känns lite övermänsklig. Jag kan inte riktigt hantera allt här. Men jag kan identifiera att den här lilla tårtbiten, det är den som är farligast just nu.
Ja, den lilla precis, problemen, ja. Då
det kan man ju lösa.
Mentalt överskott.
Ja, det känns inte lika övermäktigt längre. Och då kan jag helt plötsligt få tillgång till de här funktionerna jag behöver igen. Liksom, och fatta de besluten jag behöver. Mm. Så de är ju liksom sammanflätade på det sättet. Att fördela resurser där mitt mentala överskott är en resurs.
Jag tänker ju så här, Karo, du frågade här på vår paus. Här, hur många sådana här
principer? Hur många principer har vi?
Ja, och så sa jag så här, 60. Vi ska inte gå igenom 60, men nu vi har pratat om mentalt överskott, farligast just nu. Om vi skulle titta på dem som två ingredienser, vilken är den, om du skulle få lägga till en ingrediens till som gör liksom att detta blir en bra maträtt, vilken princip skulle det vara då?
Problemet före lösningen.
Jag gissade att du skulle...
Problemet före lösningen.
Ja, säg någonting. Du får återigen, ge en intro, varför är det viktigt?
Precis. Oavsett om det är att vi ska slå in en spik eller skruva in en hammare, så behöver jag förstå liksom vad det är problemet innan jag väljer verktyget. Har vi något tillfälle tagit till exempel med en plocklåda, där med att förstå vilket hål det är jag ska stoppa in klossen i innan jag väljer kloss. Ofta upplever jag att många, när vi inte håller med varandra eller när det kan bli en konflikt, därför att vi ser på problemet på olika sätt eller för att vi faktiskt försöker lösa olika problem. Men om vi är överens om exakt om vilket problem är det vi ska lösa, det här är en spik, den ska spikas in, så är chansen mycket högre att vi kommer välja samma lösning. Det vill säga att det finns möjlighet för en anpassning utan kommunikation.
Precis, ja.
Och när jag ska välja då lösning, så är ju, jag kan ha jätte, och det här tror jag är en av de grejerna som jag önskar att jag var kanske bättre på att beskriva, att en lösning som är bra är nödvändigtvis inte rätt. Och ibland kan en sämre lösning vara mer rätt än en bra lösning.
Så här, för vi behöver konkretisera det där.
För jag vet
att det där brukar du tjata på oss i forumet. Och många tycker så här, kan han inte bara lägga ner? Det är ju skitjobbigt. Men om vi säger så här, inom sparande. Indexfond,
ja.
Fantastisk metod. Eller hur? Det är ju som en hammare. Problemet är så här, du vet, när folk kommer in och säger så här, jag vill spara. Och så är jag, och innan jag träffade dig så var jag alltid så här, indexfond. Problemet är så här, indexfond är jävligt dåligt om du ska köpa hus om 2 veckor. Eller indexfond är väldigt dåligt om du behöver trygghet för att du har inte en buffert. Så att om jag inte har ställt en fråga till personen innan, så här, vad är målet med ditt sparande? Och jag kastar upp Länsförsäkringar Global eller Lysa eller whatever, så kan jag ge liksom fel lösning. Även om Lysa i sig är en fantastisk grej, men den löser bara en viss specifik mängd problem. Är det rätt beskrivet?
Exakt, det vill säga att det problem som jag upplever ofta i forumet när det blir en diskussion är att en person vill lösa ett problem och en annan person vill lösa ett annat problem. Men man diskuterar inte problemet man vill lösa, utan man går direkt på lösningen istället.
Precis, den ena pratar räntefonder och den andra pratar aktiefonder.
Exakt.
Men jag kan tänka mig, i företag så kan det nog vara så att det blir väldigt spridda efforts, liksom, vad heter det? Alltså att man är inte överens om problemet som ska lösas, att man ska sälja mer till exempel av en viss dammsugare. Så då blir det så att man håller på med andra grejer, som att man kollar om det finns dammsugarfilter i förrådet och sånt där. Så att man gör inte, det blir inte en samlad kraft mot att lösa det problemet som är, utan det blir bara lite spridda skurar. Eller,
exakt, för det finns ju
ganska vanligt.
Precis, och det finns ju en tvetydighet i allting. I indexfonder finns ju en ofantlig tvetydighet, att det är jättebra givet de målen som du beskriver. Men det är också en katastrofalt dålig lösning för den som söker spänning.
Ja, eller vill lära sig mer.
Ja.
Så att se det som, det finns ingenting som är bra eller dåligt i ett vakuum, utan det är alltid i relation till någonting. Och vad vill du uppnå, vad vill du ha för någonting? att vara jäkligt snabb att hämta på dagis, det är ju jättebra om ditt ändamål att komma hem, men om du vill komma hem med en unge som också är glad, då kanske jag behöver vara lite mer inkännande till exempel. Att laga en viss maträtt är ju jättebra om det är det som jag är sugen på, men om jag lagar en kötträtt och som vegetarian, så även om kötträtten är riktigt bra, så är det ju fel rätt i det i förhållande till den.
Jag kan ge så här annan så här exempel från vår relation, min karus, med att jag hade fantastisk lösning, men det var helt fel problem. Caroline tankar diesel i en bensinbil och kommer hem.
Vad bra att du outar det.
Och du var ju helt knäckt. Och jag är så här, okej, bra, du vet, då ringer vi bilverkstad, vi får bilen hämtad. Så här, Karo sitter och gråter i uterummet. Och jag, du vet, så här, och jag fixar, donar, liksom så här. Och sen kommer jag in till Karo och så bara, titta, nu har jag löst problemet. Liksom så här, du behöver inte oroa dig. Och så tänkte jag så att jag kommer få stående ovationer och liksom så här. Och du var ju fortfarande liksom jätteledsen för att du hade, för det var inte ens vår bil. Och då insåg jag ju så här, okej, jag löste, det var ett problem, det behövde lösas, men du behöver ju emotionell, liksom lösa det emotionella problemet innan vi löser det praktiska problemet. Så jag kom ju där och skulle
hjälpa. Jag hade inte överskott där.
Nej, och det var inget överskott. Och jag misslyckades också.
Du så här, hade nog inte heller mentalt överskott.
Nej, men jag, precis, och där reagerar vi också olika. För när jag hamnar där, då blir jag väldigt så här uppgiftsorienterad. Nu ska vi lösa problemet. Och så tänker jag så här, ja, men det emotionella kladdet kan vi ta sen. Nu överdriver jag liksom med det där. Så att det är så lätt att även en god intention, för att jag ville ju hjälpa dig i det där. Vad du kan sitta här med spända läppar. Jag gjorde ju det för att jag ville bidra till dig, men jag bidrog med fel grej på fel sätt vid fel tid.
Ja.
Eller hur?
Så bra med en fel lösning.
Ja.
Och där blir det att problemet är ju också större än problemet. Ja, absolut, det är fel tankat och det behöver vi lösa. Ja. Men du behöver ju lösa feltankningen och kunna ge det stödet som Karo behöver.
Ja.
Samtidigt som du har överskott till att rodda ungarna. Samtidigt som du själv kan känna. Problemet växer ju.
Ja.
Och tillåter mig själv stanna kvar i den frågan. Att definiera problemet före lösningen. Och se, det är inte bara en sida på det. Utan jag vill uppnå det här. Men inte på bekostnad av de här andra grejerna.
Mm.
Jag vill uppnå det här. Men jag måste få det här att hända också.
Ja. Men då måste man ju stanna upp.
Yes.
Och ha mentalt överskott.
Ja, och andas lite och fundera över vad som är prio, liksom, eller jag vet inte.
Ja, men farligast just nu, och troligast.
Ja.
Precis. Och ibland så går det ju inte att definiera problemet innan, utan ibland så är jag i problemet och definierar det allt eftersom att problemet ger mig svar. Att jag börjar lösa det och så svarar problemet lite grann med att men det här gillade jag inte. Okej. Okay. Då är frågan, har jag det här reflektion i handling som du beskrev innan? Har jag den förmågan till reflektion i handling? Och kan jag då anpassa min lösning? Och allt eftersom så kommer jag definiera problemet mer beroende på hur många perspektiv och vinklar jag ser av det. Och till slut så kommer jag vara så pass nära min lösning att nu ser jag hela problemet och då kan jag tillämpa min lösning i rätt tid. Då kan jag få den effekten. Då blir den här brytpunkten mellan högt överskott, farligast just nu, och definiera problemet före lösningen. Och problemet är problemet.
Det känns som att man behöver vara intelligent liksom för att klara av detta, Jonathan.
Det som är så alltså intressant att det är ett jättevanlig feedback. Så bara, ja, jag förstår vad du säger, men det funkar inte på vår arbetsplats för folk är puckade. Ja, okej.
Okay. Folk är puckade. Ja. Det är bara jag som klarar. Det var jag som kan säga det så som du beskriver det.
Och det är liksom en jätteintressant. Vad intressant. Så här. Då har ni testat ändå. Nej, men alltså vi är liksom någonting. Men jag har liksom aldrig varit på en plats där det inte har gått att tillämpa i någon utsträckning. Sen finns begränsningar, absolut. Det största är liksom, är mottagaren helt omotiverad att ens försöka? Ja, då är det klart att då är det ju svårt. Men annars upplever jag alla dagar i veckan att den begränsande faktorn, det är ju instruktören.
Mm.
Kan personer som ska utbilda i det här skapa förutsättningar där vi kan lära oss det? Alla dagar i veckan, att det är där begränsningen sitter. Liksom.
Men är det inte också där att man missförstår? Alltså att det kan lätt... Så här, jag upplever att de här verktygen blir ju mer värdefulla ju mer stressad eller ju mindre mentalt överskott jag har. Alltså förstår du att de ökar i värde? För att så här, om det är sommar, jag är ledig, så här, du vet, jag ska hämta på förskolan för vi ska åka till stranden sen. Då gör det inte så himla mycket om hämtningen tar 5 minuter eller 20 minuter eller så här, för att jag har strukturellt. Medan det är ju när det är så här, vi behöver hämta och sen har den andra ungen har liksom antagningsträning till idrottsgrundskolan som absolut inte får vara sen, och sen där ovanpå så ska vi förbi Bauhaus för att vi ska hämta lövavskiljare för att imorgon kommer snickaren, du vet så här. Där någonstans, du vet så här, när glaset börjar bli tumt fullt, där blir det ju värdefullt att stanna upp och börja tänka.
Oftast tänker jag då, när jag stannar upp, vi behöver inte göra allt idag. Jag pallar inte med det. Ta bara barnen, så kan vi kan fixa det andra.
Precis, och det är det jag menar också. Så att när du säger så här, du vet, folk på vår arbetsplats puckar. Nej, folk på vår arbetsplats gör detta idag, men vi gör det omedvetet. Och det är ju det som jag tror att egentligen de här verktygen, eller så här, att lyfta upp det till att göra det medvetet. Yeah. Att låt oss göra någonting som vi redan gör, fast omedvetet medvetet. Alltså det som jag säger till exempel, att folk, när jag pratar om hävstång till exempel investeringar, så kan ju folk vid första reaktionen tycka så här, hävstång, investering, shit, det är jättefarligt. Alltså så här, ska jag låna pengar och investera? Och sen så säger jag så här, ja men har du köpt en bostadsrätt? Okej, titta här, när vi pratar med aktier så kanske vi pratar 10-20% belåning på ditt belopp. Medan titta, du har ju redan lånat 8 gånger pengarna, alltså inte 10-20%, 800% när du köpte ditt boende. Men det gjorde du för att alla andra gjorde det, och du gjorde det omedvetet. Låt oss istället bara använda samma verktyg men göra det medvetet, göra det på ett ansvarigt sätt. Kan du se skeptisk ut?
Nej, jag lyssnar.
Okej.
Men jag tror att det stora värdet kommer ju, jag tror att det är lite det du är ute efter där med att är världen helt linjär och jag alltid har mer resurser än vad jag har problem, då känner man inte ett lika stort värde av det. Men så fort man hamnar i situationen där att mina resurser räcker inte till, eller att jag har inte förmågan att hantera allt som jag behöver hantera, eller det förändras för snabbt, det är okända förutsättningar, då är det svårt att ha en checklista. Det är svårt att ha en checklista för ett problem som man inte vet om vad det är för något. Är att problemet förändras från min checklista. Då behöver jag ha något annat. Och det är där de kommer in. Okej, vad är farligast just nu? Och det kommer ju förändras. Farligast just nu förändras i takt med att jag är på dagis. Och på väg därifrån. Eller att jag står och lagar mat. Så initialt så var det farligast just nu. Det var att jag behöver tina köttbullarna innan jag ska steka dem. Det var det som var farligast just nu. Och det gjorde jag. Det som är farligast just nu är att nu håller pastan på att koka över. Så det skiftar ju hela tiden. Och jag tror att i sparande så kanske farligast just nu i många fall är mitt eget beteende.
Ja, absolut. Absolut. Alltså, mycket forskning och sådant tyder på det. Jag tänker så här, ska se om vi kan få in det här. Yoda-argument. Det är något som du har introducerat på forumet också. Hänger det ihop med något av det vi har pratat om här? Eller ska vi ta det i ett kommande avsnitt?
Yoda-argument och liknande argumentationsfel är ju det jag kanske bemöter oftast i det här. Att,
hur låter det? Liksom?
Jag berättar, eller så här, vad är ett Yoda-argument?
Yoda-argumentet är det som egentligen heter då ett auktoritetsargument. Att han har rätt för att han är mästare.
Ja.
Eller att proffsen gör på det här sättet. Specialförbanden gör det här. Eller
Jan säger att forskning, jag använder mitt favorit Yoda-argument är så här, forskningen säger att.
Men att personen har en auktoritet. Alltså, kungen sa att, och han är kung. Liksom.
Ja.
Han är, eller chefen säger att. Det i sig ger ju inte den personen rätt.
Ja.
Utan det är ju någonting annat som behöver dit för att det ska vara sant. Det är inte sant bara för att personen säger det. Så liknelsen är att även Yoda kan ha fel. Bara för att personen är proffs inom ett område betyder inte att den alltid har rätt i det området, och ännu mindre att den har rätt i ett annat område. Lite det här med Nobelpristagare.
Som man frågar om så här, du fick Nobelpriset i kemi. Vad tycker du om krisen i Israel-Palestina?
Exakt. Så väldigt, väldigt lätt blir att man argumenterar att så här gör Zlatan Så här gör proffsen, så här gör X, Y, Z.
Albert Einstein sa.
Exakt, ja. Och därför är det sant. Ett annat sånt argument är ju liksom här folkets argument, att en majoritet anser att.
Ja.
Mm. Därför är det sant, för att vi är många som tycker någonting.
Ja.
Och många trodde ju liksom att jorden var platt väldigt länge. Och det, ja, jag är väl hyfsat säker på att kunna säga att de hade fel, liksom, så här, hyfsat säker. Och det blir liksom fler och fler sådana här som man stöter på, eller att det personangreppsargumentet. Ja. Du som är så himla överviktig, vad vet du om hälsa?
Ja.
När jag kan vara väldigt påläst och väldigt duktig och kunna alla de här bitarna.
Ja.
Du som inte har pluggat på Handels, du kan väl ingenting om ekonomi?
Mm.
Den typen.
Mm. Det blir... och det hänger ihop, jag tror också att det hänger ihop med det där sen att ja, men vi har inte definierat problemet. Mm. Kring det där, vi kan prata om olika och sen blir man frustrerad och så blir det så här, forskningen säger att
så tar man till gjorda argument, för jag tänkte precis, vad passar de in någonstans i vår diskussion?
Ja, men precis.
Och det vi pratade om tidigare med självpresentationer, det är ju verkligen ofta ett gjorda argument. Ni ska lyssna på mig för att jag har jobbat så här länge med det här och gjort såna här farliga saker, eller jag har den här titeln eller diplomet. Nej, själva verket är det att vi skriver diplom till varandra och skickar runt för att liksom klappa oss själva på axeln. Titta på nya titlar.
Det är därför Jonathan sa det med pannkaka också. Så här.
Ja, det jag har inte hört det.
Jo, han sa så här, och jag är duktig på att laga pannkakor.
Äggröra. Så visst, det finns det där, men det är inte det som är anledningen till att lyssna.
Nej.
Så bara, jag har gjort det. Någon annan har gjort något annat. De kan ha precis lika rätt i deras åsikter som jag har. Liksom.
Ja, precis.
Men jag älskar ju att höra vad folk har här för bakgrund och kunskap och sånt. Så vet jag så, ja men då ska jag lyssna här.
Och där är ju,
jag älskar det.
Och jag stöter ju väldigt ofta på det erfarenhetsargumentet. Jag har 20 års erfarenhet av det. Bara, men jag har ju känt dig 20 år. Du har gjort fel i 20 år.
Ja, så kan det vara.
Ja.
Men,
eller så här, han har varit på det stället i 20 år.
Men hur ska jag veta från början att jag ska lyssna på någon om jag inte vet lite så?
Ja, men du vet
att
inte.
Att det finns någon typ av erfarenhet eller kunskap. Eller...
Och det där, klockren fråga. För där skulle jag säga att om valet står mellan att ha en karta som är fel eller att inte ha en karta alls, då skulle jag hellre inte ha en karta alls. Det att,
ja, intressant. Detta kommer nog att omstörta saker för mig.
Alltså.
Det betyder att jag måste jag måste ta in information från dig intuitivt och ta egna beslut kring om jag ska lyssna eller istället för att bara acceptera. Men Jonathan har 20 års erfarenhet och bla bla bla.
Ja.
Då ska jag lyssna. Okej. Jag måste ju rita min egen karta.
Ja.
Och det är den skillen, nu när jag är inne på det, för jag tycker det är en jättehäftig liknelse just med att ha fel karta eller ingen karta. Och det du beskriver här, förmågan att kunna skapa tillfälliga kartor när vi behöver dem. Utifrån liksom, hur ser den här situationen ut? Men jag tror att den ser ut ungefär så här. Okej, men då bör vi gå i den här riktningen. Den förmågan. Utveckla den förmågan, oavsett om det är i parrelationer, eller om det är på företagen, eller om det är i min egen ekonomi. Liksom, hur ritar jag kartan över min situation just nu? Istället för att jag får en karta så här. Kör det här.
Ja, den här kommer inte alltid vara rätt. Jag har accepterat kartor som kanske är fel. Men hur ritar man sin egen karta då? Vad behöver man för att...
Exakt, jättespännande. Och det är ju det som blir liksom pudens kärna lite grann. Så här, hur du utvecklar förmågan att rita en egen karta. De här principerna är ju syftade till att hjälpa med att rita min egen karta. Vad är farligast just nu?
Mm.
Vad är riktningen vi ska gå någonstans? Och när jag går dit, vad blir nästa steg? Så det är ju hela tiden att jag ritar en liten del. Jag har mina vita fält som man pratar om inom kartografi. Liksom, här har jag inte informationen. Och första steget skulle jag nästan tro att när jag har massa vita fält, vilket kanske är standard, oftast har jag mer vita fält än inte.
Mm.
Hur prioriterar jag? Hur prioriterar vilket vitt fält är det som är viktigt att utforska först? Och då är det nyckelordet. Jag får utforska. Alltså jag sonderar, jag skickar ut en sond i framtiden genom att jag börjar skicka ut min lösning för att möta det problemet. Och sen svarar jag. Och utifrån hur problemet svarar, då fyller jag ut lite grann. Då ritar jag ut den här trädungen.
Men jag tänker så här, jag gillar ju så här trust but verify.
Mm.
Som att liksom så här, men många kommer ju till oss med vit fläck, sparande.
Mm.
Hur ska jag göra sparande?
Mm.
Och där tänker jag ju så här, ja men titta här, så här har vi ritat den vita fläcken.
Mm.
Och så tänker jag så här, men du vet, utforska själv om det passar dig. Och Och det roligaste var ju liksom det där mejlet som jag fick av någon som var arg på mig. Så alltså, du är en idiot och så här, och inget av det du har pratat om har du kommit på själv, utan allt kan man läsa om i andra böcker. Och jag var så här, i min värld så är det en ganska bra sak. Så att där tänker jag så här, att jag gör ju mycket, när jag utforskar de där vit som nu till exempel räntefonder, då skickar jag ut så här, jag testar prata med den, eller kolla läsa den boken, eller kolla i det forumet. Är det ett sådant sätt?
Det är ett sådant sätt. Och sen är ju då frågan, den personen som du får svaret från, hur ser deras karta ut?
Ja.
Och när skrevs den? För jag tror att det är extremt vanligt att vi skriver en karta 1987 och sen så använder vi den som vägatlas 2023.
Ja.
Så beroende på vart i världen jag är, och världen nu tänker jag problemvärlden.
Ja, men som till så här, räntefonder har ökat i värde de senaste 40 åren för att räntan har gått ner de senaste 40 åren. Då är det ju så, och aktier har gått upp sedan 1970. Mm. Då är det väldigt lätt, för jag läste också något så här, genomsnittet finansiell rådgivaren är 50. Och den kartan de ser ut är så här, aktier går upp, räntor går upp, och aktier går upp mer än räntor. Men det är ingen sanning.
Nej, exakt. Och där blir det just att var någonstans i världen tittar vi på Himalaya och ska rita om kartan. Ja, men bergen står fortfarande där liksom. Det spelar ingen roll om det är om 50 år eller 100 år. Bergen kommer troligen stå kvar där. Men om vi tittar på den mest snabbväxande staden i Kina, vart husen står om 50 år, så kommer det vara en helt annan karta. Så tidsaspekten här blir ju extremt intressant att se. Hur påverkar tid det här problemet? Hur ofta behöver jag rita om kartor? IKEA-möbeln, den här byrån som vi köpte. Ja, men jag kommer kunna kvar samma manual om jag behöver sätta ihop den här om 20 år. För IKEA-möbeln kommer vara densamma. Men att ha en karta för hur jag bemöter och pratar med mina barn när de är 2 kontra när de är 20. Då är det bättre att inte ha en karta alls och få upptäcka det på nytt istället för att ha samma kart från när de var 2.
Ja, exakt. Ja, detta var det bästa jag har fått idag. Att inte ha en karta, för jag har ju hela mitt liv haft en karta. Att om jag ska lyssna på någon så ska den presentera sitt CV.
Och, det här
och istället måste jag då lita på min intuition kring vad jag liksom tar emot från dig.
Exakt.
Det är ju helt barnbrytande. Jag måste lyssna på min egen mitt undermedvetna säger till mig.
Och den häftigaste feedbacken jag har fått när jag varit ute och pratat om det här, där är när folk hör av sig om som några, oftast blir det att många känner sig lite förvirrade kanske, så här, men jag vet inte riktigt hur jag ska applicera det här i mitt liv. Sen tar det några veckor och sen börjar telefonen ringa på att du har tänkt på det här, så bara, vi har gjort det här och här, det funkar ju faktiskt. Perfekt. Och när det kommer till just det här är att jag kan ju inte rita en karta idag för ett problem som jag inte känner till i framtiden. Så vi har slutat med måndagsmöten, tisdagsmöten, onsdagsmöten. Utan vi har en avstämning någon gång ibland. Eller allt det här checklisteskrivandet, riktlinjer.
Men vi rutiner.
Vi kan ju inte skapa en karta. Så vi har fyrdubblat vår produktion. För nu kan alla vara i produktion istället för att sitta och skriva styrdokument. När man kommer till den nivån att jag fick jättemycket mer resurser av att lägga mindre tid på någonting som inte kommer vara aktuellt när jag behöver det.
Ja, precis. Ja. Ja. Men ibland måste man nog ha någon typ av möte för att kunna rita kartan.
Exakt.
Jag tänker att vi, du och Jan har för lite möten. Ibland upplever jag.
Ja, ja.
Men jag fattar precis vad du menar med att man kan lägga mer tid på annat. För att det andra, kartan kommer ändå inte vara aktuell.
Men vet du vad, jag tänker så här att vi håller här. Så för detta var cliffhanger, så kör vi ett fortsättningsavsnitt eller ett bonusavsnitt. För där är ju ändå en balans. För att jag vill komma tillbaka till det du sa där från början. För det är så lätt att dra nu slutsatsen. Bort med checklistor, bort med planer, rutiner och så här. Medan där är vissa grejer som till exempel inom sjukvården. Det är så här, du vet, när vi gjorde den här checklistan eller så här, piloter som följer en checklista så här, så har man minskat olycksfrekvensen.
Ja, ja. I vissa fall behövs det absolut.
Och jag tror att förmågan här är att veta när använder jag vilken metod och vilken princip. Hur ser förutsättningarna liksom ut?
Tillbaka till att definiera problemet. Ja. Hur ska jag tackla det? Det här är ett sätt att tackla en viss typ av problem.
Ja.
Eller en annan typ av problem. Då är det en checklista som är rätt lösning.
Ja. Grymt. Och sen så tänker jag också att vi i nästa avsnitt ska prata om en ganska kul grej apropå dina karriärval som du har gjort.
Är det en cliffhanger också?
Det är också en cliffhanger.
För mig med.
Precis.
Ja, alltså, ja. Vad roligt, Jonathan, att få ha dig här i podden.
Ja, men exakt. Stort tack, Jonathan. Och jag tänker, där kommer bonusavsnitt med Jonathan, så att det är bara att hänga kvar. Vill man, hur tar man kontakt med dig enklast?
Jonathan.com.
Ja, så där kan man kolla, både prata om man med företag eller liksom styrelse eller bara liksom... Ja, men jobba egentligen själv också för att, och framförallt egenföretag där man kan få väldigt stor utväxling på det här. Så ett stort tack, Jonathan.
Tack
till dig som har lyssnat och tittat, och så ses vi i nästa avsnitt.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.